Vad gott hörni att få vara, vi har ju varit borta jag och Karin några veckor. Och det är alltid gott att komma hem. Borta bra men hemma bäst säger Gunilla här och det kan jag instämma i. Under de här veckorna vi har varit borta så har jag läst, ingen tjock bok, men en liten bok. Jag skrev det i mitt lilla veckobrev här, eller vårt lilla veckobrev. En bok som heter Hjärtats längtan. Ett litet häfte om två personer som mejlar till varandra om en jätteintressant fråga. Jag kommer lite grann att utgå ifrån den här boken. Och jag upplever det här som lite grann som ett tilltal, lite grann som en riktning för vår församling under våren här. Vi har ju levt utifrån det här att evangelium ut i alla världar. Att vi alla bär evangeliet. Alla utav de utav oss som har tagit emot Jesus som sin frälsare, då är du en bärare av evangeliet. Och detta här är lite en hjälp för det. Så jag kommer att utgå ifrån den lite grann. Vi får se om hur vi gör. Vi kanske kommer att ta hem ett antal så du kan få köpa den eller den du beställer själv eller så. Men vi får se. Men Hjärtats längtan, det är två personer, Karl-Olof Jaktlund som är ledare för Alfa Sverige. Och så är det en kvinna som heter Ida-Maria Brängsjö som bor i Mullsjö nu. Hon är pastor och evangelist inom Ekumeniakyrkan. Två fantastiska människor. Jag känner ingen av dem personligen, men jag ser ju deras tankar och det klingar väldigt gott. Det klingar väldigt gott. Och det är bra. Så att, och jag ska börja med att läsa några versar som, inte som de tar i den här, men några versar som jag skulle vilja lägga som en grund. Och det är från Apostlagärningarna. Och Apostlagärningarna 1 och precis innan Jesus rycks upp, hans himmelsfärd, så kan vi läsa så här. Sitter lärjungarna, när det står så här ifrån vers 5. När de nu var samlade frågade de honom: Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Då svarar han så här: Det är inte er sak att veta vilka tider och vilka stunder som Fadern i sin makt har fastställt. Det ger vi honom, det mandatet. Det behöver inte vi hålla på och bekymra oss om. Men när den helige ande kommer över er, då ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Då han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och i ett mål tog honom ur deras åsyn. Det måste ha varit ganska omtumlande för lärjungarna, eller hur? Ganska omtumlande. Men han säger två viktiga saker. När han kommer tillbaka, det vet vi inte. Och det är inte vår sak att veta det. Men, och han säger också att när den helige ande blir utgjuten över er så ska ni få kraft att bli mina vittnen. Och sen kan vi läsa i kapitel 2 där i början då, när den helige ande utgjuts. När pingstdagen hade kommit var de alla samlade, då kom plötsligt från himmelen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den helige ande och började tala det främmande språk. Och sen vet vi att Petrus höll sin pingstpredikan och där. Men att det är det här som är grunden. Att vi har fått den helige ande som vår hjälpare. Och den kraften ifrån Gud att gå ut med evangeliet i alla världar. Och allihopa vi här inne i detta rummet, om du har tagit emot Jesus som din frälsare, så får du gå ut med evangeliet i de världar, de där du befinner dig. Och nu kommer jag kommer att använda ett citat ifrån den här boken. Den här boken är gjord så här att de här två människorna brinner för att evangeliet ska komma ut. Att människor ska få möta Jesus som sin frälsare. Och då började de att mejla till varandra. Och så det är små korta kapitel eller små mejl där den ena skriver till den andra. Intressant, kommenterar den andra. Och så ger de, och så håller det på så här fram och tillbaka. Så om du inte är bra på att läsa långa böcker, så här, det här är väldigt korta. Det är en och en halv sida eller häftet varje kapitel. Varje lit. Och så växer det fram. Och så växte tankar. Lyfts det tankar. Och jag kommer att dela en del av de här tankarna. Blandat med det som Gud har påmint mig om när jag har läst det här. Och en sån här tanke är att kristen tro, den har ett ärende till alla människor. Evangeliet har ett ärende till alla människor. Det var inte så att det var för vissa bara, utan alla människor. Gud har skapat alla människor till sin avbild, och Gud har också en tanke med varje människa. Oavsett vad du har för tankar om dig själv eller vad andra människor har uttryckt tankar om dig, så har Gud en god tanke för dig. Och det behöver du få i ditt hjärta när du lever ditt liv i dina världar. Och då ställer de här sig en fråga så här, för att hjärtats längtan, en mejlväxling om att dela tron vidare, heter boken. Och då ställer de en fråga så här. Kanske är det läge att fundera på vad egentligen evangelisation är. Vågar vi ställa oss den frågan? Ja, vågar vi inte det, då är det illa, skulle jag vilja säga. Och jag vet inte vad du har för erfarenheter eller för kopplingar till ordet evangelisation. Jag har mött en del som liksom människor som kan ha väldigt negativa erfarenheter av det här. Så det känns liksom krampaktigt, det känns inte naturligt. Det är inte jag, säger man. Och så finns det vissa som evangelisation måste evangelisera. Och så hela den skalan. Där befinner vi oss människor. Och de här två personerna, då Ida-Maria och Karl-Olof, de lyfter det här på något vis, och jag tycker de gör det på ett så bra sätt. Och några saker som de säger så här är att vi har kantrat över och släppt vardagen till förmån för helgen när det handlar om att evangelisera, dela livet. Har vi flyttat att, om jag använder ordet evangelisera, har vi tagit det ifrån vardagen till helgen bara? Till kanske söndag förmiddag och lördag kväll kanske, till något möte. Har vi gjort det? Har vi gjort evangelisationen till kampanjer och projekt mer än till att ett sätt att leva? Och när jag ser på er så ser jag ju några personer som jag tänker lever evangelium mer än vissa personer som sticker ut i min tanke. Jag tror jag kanske inte ska nämna, jag får se om jag nämner det sen, men jag är inte det nu. Men alltså, att har vi liksom lyft kanske ansvaret ifrån oss, det personliga ansvaret, till något, någonting. Lever jag två liv? Går jag till kyrkan och här evangeliserar vi, hit ska vi bjuda in människor, och sen lever jag ett helt annat liv måndag, tisdag, onsdag, torsdag, kanske jag gör något annat på torsdag eftermiddag, och så är jag, förstår du, alltså. Och det här, den här boken jobbar med en del där, att det är hela livet. Och det där vet du, det har vi jobbat med under hösten här också. Och kanske säger de så här att vi behöver tänka att estraden eller plattformen eller predikstolen kanske har flyttat ut i det digitala rummet. Hur predikar jag evangeliet? Jag vet, är det kanske, nu behöver vi inte ställa det mot vartannat, men vi kanske behöver vidga våra vyer. Är det så att vi idag så kanske vi når mer människor på de digitala vägarna? Detta här var han Carl Olof, Alf har ju varit väldigt angelägen om att vi träffas fysiskt. Och man har ju varit, det har varit centralt, och det har ju varit inte tillåtet att ha alfa utan att man träffas fysiskt. Sen kom ju detta här då, som jag tror inte Gud har sänt förvisso, covid och hela den smittsituationen som har varit. Men och då började det bli alfa online. Och aldrig har så många människor deltagit i alfa. Aldrig har så många människor fått möta Gud genom alfa. Berättar han nu Carl Olof här då. Ja, ska vi då inte träffas fysiskt? Ja, det är inte det jag säger och det är inte det han säger. Men vi kanske behöver vidga perspektivet. Jag vet ju flera utav er här som är otroligt duktiga på att kommunicera med människor med evangeliet på de sociala medierna. Sen kan jag se väldigt mycket negativa sidor av det. Inte att man kommunicerar evangeliet, men av de sociala medierna. Det är inte bara att det skrivs och görs mycket tråkiga saker där. Men du och jag som en kristig lärjunge, vi kan också använda det rummet. Och det kanske är ett viktigare rum att en att stå här. Som första steg att få del av evangeliet. Det kanske är lättare, och det har man märkt i Alfa, på Alfa online här, att det är mycket lättare att ställa de här frågorna som kan kännas lite känsliga när man inte sitter i samma rum. Och då kan man tänka, ja men det måste man kunna göra. Nej, men är det så här? Det viktiga är ju inte hur vi gör, utan det viktiga är ju att människor får del av evangeliet, eller hur? Vi får ju inte vara så fruktansvärt låsta vid hur det ska vara. Och sen om vi nu säger att här har vi väckelsemöten varje fredag, och det är ingen som kommer hit. Men vi ska ha det, för det var bra då. Jag säger inte att det var fel med ett väckelsemöte, men förstår du vad jag menar? Och sen så är det människor ropar efter Jesus och evangeliet på sociala medierna. Nej, nu ska vi, de ska komma hit och trött. Då behöver jag omvända mig. Och behöver jag på något vis, för hur skulle Jesus ha gjort idag för att ha kommunicerat med människor med sitt evangelium? Ja, han mötte ju människor där de var. Och idag är många människor på sociala medier. Jag är inte den flitigaste där. Men jag vet ju flera utav er som kommunicerar och får be med människor. Får dela hoppets evangelium på sociala medier. Så jag tror Gud vill vidga vårt perspektiv. Gud vill vidga. Och vi ställer det inte emot vartannat. Men att vi behöver få ett vidgad syn på det här. Och vi måste passa oss. För det var någon av dem som skrev, jag kommer inte ihåg vem det var. Men det var någon som skrev där att vi behöver passa oss för att vi ger signaler att människor måste komma till en viss plats för att möta Gud. Jesus gick omkring och Gud, det möttes ju i Gud. De människor som han mötte i sin vandring här på jorden, de fick möta Gud i hemmen, vid en brunn som du citerade nu, Gunnar, på en promenad. Alltså, vi får inte begränsa det. Du och jag behöver kanske i viss fall bara vriva vår hjärna ett varv. Att för Guds evangelium, att om Jesus är relevant idag om någonsin. Det finns ett rop idag efter hopp, mening och frid. Allt det som vi vet evangeliet står för. Och då får inte du och jag vara begränsade av hur det ska gå till. Utan vi får istället be Gud, hjälp mig att se hur vi ska göra idag. Och det är det de här lyfter i den här boken, tycker jag, på ett sunt sätt. Inte liksom anklagande eller att det är dåligt. Alltså här, va? Utan de rannsakar sina egna liv. Båda två de här människorna är ju så att säga plattformens människor. Men de ifrågasätter relevansen i att bara vara så fokuserad på det. Och sen säger de så här, men vi behöver alla upptäcka att Gud finns där vi finns. Är det så? Är det så? Ja, det är så. Där du som har tagit emot Jesus som din frälsare, hur otillräcklig du än kan uppleva dig, så finns Gud där du finns. Det där, vet du, det behöver sjunka ner. Det behöver uppenbaras. Så detta är liksom en del som de lyfter i den här boken. Och som jag tror vi behöver liksom, som enskilda individer, som församling, behöver ta ett varv. Och på något vis, hur tänker vi? För vi lever som vi tänker på något vis. Och flera utav er här inne är för mig goda exempel, skulle jag säga då. Sen lyfts det här också, och jag tror det som är viktigt, att vi kan inte koppla bort vad vi gör. Alltså görandet, Jakob lyfter ju det fler i Jakobs brev, kan vi läsa att visa din tro utan gärningar, så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar. Och sen säger han i samma kapitel här, i Jakob 2, att tron utan gärningar är död. Alltså det måste synas i ditt och mitt liv. Tron måste synas på något sätt. Och nu vet inte jag om det är sant, men det sägs att Franciscus sa ju så här: predika alltid, och om nödvändigt använd ord. Alltså vi säger ibland, om dina gärningar och ditt sätt att vara slår ihjäl dina ord, då kanske det är till och med bättre att låta bli orden ett tag. Och då kan man tänka, vad är det för gärningar? Vad är det för någonting som behöver synas i ditt och mitt liv? Och då landar de i, och jag mycket också tror, att andens frukt. Andens frukt, det är ju intressant. Ibland så delar vi ju upp det. Att vi har vissa utav de här, vi pratar om frukter. Men det står inte så i ordet. Jag kollar av detta här nu, för jag har hört det, men jag känner att jag måste kolla det med de som kan grekiskan. Och det står, alltså singular, det är en frukt. Det är en frukt. Och jag skrev så här, att den heliga ande producerar bara en sorts frukt. Och den innehåller de här komponenterna, kärlek, glädje, frid, tålamod och alltihopa. Det är inte så att du kan välja vissa delar av frukten och spotta ut vissa. Utan frukten den heliga ande vill ge och utrusta dig och mig med, det är andens frukt. Och det den står för. Och det får vi gå till Gud med och be att det är det som kommer ut ur våra liv. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet, självbehärskning. Jag skulle vilja lägga till det, barmhärtighet. Jag vet inte, jag har väl inget mandat att lägga till det, men jag tänkte på det när jag satt och förberedde det här, att barmhärtighet är ju en grundläggande sak, men det kanske går att införliva i det här. Men du kan inte lyfta bort det. Och här behöver vi på något vis vara ärliga, för att det är ju frukten som människor ser mer än orden. Och det säger man ju om man har barn, att barnen gör inte vad vi säger utan hur vi gör. Hur vi hanterar situationer, det är det som präglar barnen. Det är inte vad vi säger, hur man ska hantera en situation. Och det här får vi be Gud om nåd och hjälp att leva våra liv värdiga Herren, kan vi läsa i ordet. Och sen ställer de frågan som jag själv tycker är besvärlig. Man kan vara kompis och prata om gräsmattan, eller man kan prata om en bil eller en idrottsevenemang eller vad man nu är intresserad av, film eller bok eller vad det är. Men hur kommer man då in på Jesus? Är det någon mer än Anders som brottas med det? Ja, det är någon mer än Anders till. Nej, men det här, hur gör man det? Det lyfter han från, ja, det var en bra fundering, var det någon som sa. Så bollar de det här med lite mejl fram och tillbaka. Och det de landar i, och det är det här att grunden för att tala om tron, det är den personliga berättelsen. Det man själv har varit med om. Jag kan inte låta bli att berätta om det jag har sett och hört. Har vi ju ett exempel här i apostlärningarna. Alltså att inte det blir det här att man ska förklara någon teologisk förklaring. Utan det personliga, det är Gud. Vad har Gud gjort i ditt liv? Det tror jag är en nyckel. Och det är inte så krångligt att berätta det Gud har gjort, eller hur? Däremot ska man kanske ha någon teologisk förklaring. Och det kan ju vara, men jag kan inte riktigt förklara det. Nej, men lägg det åt sidan då. Det är inte det som jag tror är det som gör intryck på en annan människa. Utan det personliga vittnesbördet. Vad Gud har gjort. Vad Gud gör. Vad Gud betyder för dig. Det tror jag är det som öppnar upp. Och då kan du ju också komma in på att, ja, men varför helar inte Gud alla som vi ber för då? Då kan det ju faktiskt det personliga vittnesbördet vara så här att, ja, jag förstår inte det. Jag vet inte det. Eller vet någon som vet varför inte Gud helar vissa människor och vissa gör han det? Och inte gör då jag det. Men det får jag släppa till Gud. Eller hur? Men jag kan berätta det, mitt personliga vittnesbörd. Att jag får vakna varje morgon och kan tacka Gud för den nya dagen. Och jag kan berätta om situationer där jag har erfarit hur Gud har varit med. Där Gud har lyft av oro. Där Gud har kommit med frid. Där Gud, det vardagliga, själva livet. Det är ju det som är intressant, eller hur? De här teorierna som flyter omkring. Och det är inte så där jätteberörande. Det kanske kan kittla mitt intellekt lite grann. Men det här, jag menar, jag bara tänkte på din fråga du ställde, Stig, för jag säger, här när vi satt där inne, är du alltid glad när du vaknar? Det ställde Stig den frågan till mig här inne. Ja, för det mesta är jag det, kan jag säga. Det är klart inte alltid, men för det mesta är jag det. Och vad beror det på? Ja, jag brukar börja dagen och tacka Gud för dagen. Och så brukar jag be i min tanke, i min sömniga kudde, för jag är ganska trött på morgonen. jag ligger och gärna och drar mig lite extra, det vet ju Karin, men då kan jag ligga där i min tankevärld och ja, men Gud, jag ber att den här dagen att jag kan få göra det som du vill. Vara där du, vara det du, på det sätt som du önskar. Alltså väldigt enkelt, väldigt vardagligt. Inga långa citat var han i Bibeln eller så, utan jag, väldigt enkelt. Och att det finns en det är ju livet som Gud är intresserad av. Ditt och mitt liv och varje människas liv. Så det var rädd om din personliga berättelse. Jag tror att det är en nyckel faktiskt. Och sen så lyfter de en intressant sak som jag tänkte på. Brukar du se på Melodifestivalen? Ja, en del gör det. En del vågar inte säga att de gör det. Men att jag tycker det kan vara ganska roligt. Ibland så blir jag besviken och ibland blir jag glad. Men för några år sedan där så var ju Torsten Flink, känner ni till honom? Kommer ni ihåg honom? Eller vet honom? Det är ju en man som livet har varit inte helt enkelt för. Och men det var hon Ida-Maria här som hade, när hon hade lyssnat på den här Melodifestivalen, då hade en textrad i hans sång, han sjöng ju en sång som heter Jag reser mig igen, minns ni det? En del minns det. Och då var det en textrad där som bara slått ner som en pil i henne. Och jag var tvungen att gå in och googla på vad det var för text, för jag hade inte den texten i huvudet. Men i början på den här sången så sjunger han så här: I det förflutnas skugga, där är alla minnen grå. Och sen kommer det här: men jag trevar efter sanningen som kan läka alla sår. Och sen slutar hon där. Och jag tänker liksom, den, nu kan man ju tänka att det var en text. Det menar han inte. Men eller också menar han det. Jag trevar efter sanningen som kan läka alla sår. Och då kanske, hur kommunicerar jag svar på det? Ja, Jesus kom till jorden för att frälsa alla syndare. Och kanske inte riktigt på det sättet jag kan nå svaret där. Eller? Och detta resonerar de om. Och då säger de igen, för jag menar, vi vet ju att Jesus är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig, säger han. Men då säger de så här, kanske måste vi tänka om igen. Alltså det som jag tycker är så bra med det här, de är inte rädda för att våga lyfta på frågor. Och sen lägger man tillbaka vissa saker, men omprövar vissa. Så då säger de så här, jag måste bara läsa lite grann, annars så kommer jag inte, så jag inte citerar dem fel. Känner vi att berättelsen om, och så citat, vi alla syndat och gått miste om härligheten från Gud och alla är i behov av omvändelse, inte når fram till människor riktigt? Kanske är hemligheten i vår tid att vi måste istället lyssna in vad människor längtar efter och drömmer om, och sen få berätta vi berätta vår övertygelse om var svaret finns. Ingången kanske måste vara en annan. Något som dagens människor kan spegla sig i. Minst en tanke värd att fundera på. Det betyder ju inte att det inte är sant att alla människor har syndat och gått miste om helheten från Gud. Men kanske, hur kommunicerar jag det? Hur säger jag det så att den dagens sekulära människa som inte har någon förankring i det i ordet kan ta det till sig? Hur gjorde Jesus? Jo, han stod ju vid brunnen där med kvinnan, och han det fick ju vattnet bli bilden. Eller hur? Och vilken bild ger Gud dig? Och då säger hon, Ida-Maria från Ekumeniakyrkan, att det är så viktigt att vi låter den heliga ande leda. För att han ger dig och mig nycklar in i samtal, nycklar i svar, nycklar för att nå en annan människas hjärta. Det är inte schablonerna som gör det, utan det är den heliga ande vill leda dig och ge dig de tankarna som är just för den personen. Jag kommer tillbaka till det jag har sagt det många gånger, men att evangeliet är alltid relevant, men hur vi förmedlar det kan vara på olika sätt i olika tider. Jag skulle önska att vi som individer, vi som församling, att vi ser den längtan som är väldigt blottlagd i vårt samhälle idag. Längtan efter evangelium. Att vi ser den med Guds ögon. Inte med och kära någon, vad hemskt det är, ögon. Utan vi ser den med Guds ögon. Och på det sätt som Jesus, han såg att människor var illa medfarna. De hade det svårt. Livet var svårt. Och han kom med evangelium, med glädjebudskap. Han relaterade till människor. Inte distanserade, utan han relaterade. Och jag tror det är, alltså det blir så uppenbart nu när jag satt och jobbade med det där, att människors längtan, den är så öppen och den är så blottlagd. Och vad är då kyrkans, som hela kyrka, vad är då fristadens som en lokal församling? Vad är då din som en enskild kristen? Vad är ditt svar på det här? Ditt gensvar på det här? Har vi tappat språket för hur vi möter den här längtan? För mig blev det en allvarlig fråga. Har vi tappat språket hur vi kommunicerar evangeliet 2022? Jag säger inte att vi har det, men jag ställer mig frågan. Så jag tror och jag hoppas att vi under den här våren ska kunna få många vittnesbörd där vi ser hur människor får möta evangelium genom ditt livs frukt. Genom det ditt liv där du möter människor. Att ditt köksbord, din soffa, om det är på torsdag eftermiddag här på upprättelsen, eller om det är en söndag förmiddag, eller om det är på din arbetsplats, eller om det är på din gata eller i ditt hyreshus, kvittar, eller om det är genom Facebook, Instagram, Twitter eller vad det kan heta, eller Alfa online. Men evangeliet är relevant. Evangeliet är lösningen på den vilsenhet som vi ser idag. Och som också faktiskt vi kan se i vissa fall i våra kyrkor. Fäst din blick på Jesus. Lita på att han är den han säger sig vara. Och att du bär hans evangelium. Det är inte ditt evangelium. Du kan så, du kan vattna, men vem ger växten, säger Paulus. Det är Gud, Herren. Det är bara han som kan ge växten. Du kan få så, du kan vattna blomman. Men växten kan bara han som har skapat dig ge. Det gäller också i ditt liv, i mitt liv. Du som har det här veckobrevet, du kommer att få några frågor utifrån det här lite grann där du kan få fundera på. Jag ska inte Jag vet inte om jag ska läsa. Jag kanske läser dem här. Så kommer, kan du, du kan inte, kommer ju inte ihåg det nu. Hade jag varit riktigt förutsägbar eller förplanerad, jag skulle ha skrivit ut dem här och kopierat så du kunde fått en liten lapp. Kanske vi kan fixa snabbt i och för sig, jag har det på. Men alltså att någonting du behöver, jag tror vi behöver fundera och be över. För att det är så lätt att vi liksom, vi vet hur det ska vara och vi är inte riktigt beredda och kanske inte riktigt vågar ibland lyfta på saker och ting. För att vi är så, vi blir låsta i någonting. Och jag tror Gud vill befria det här. Gud vill befria dig och mig ifrån låsningar när det gäller att dela evangeliet. Evangelisera. För vissa är det att det är så självklart, så det, då är det bara, vadå? Men för andra så är det någonting som brottas med. Och då var några frågor, och det är frågor i den här boken. Alltså, vilka ord skulle du använda för att presentera evangeliet? Fundera på det lite grann, det kan vara bra. Det behöver inte göra nu. De ställde en fråga så här, den är lite lurig. Får jag ta den? Vilka vinster skulle vi göra genom att fokusera på människors längtan istället för behovet om omvändelse från synd? Vilka risker ser du att vi tar genom en sånt grepp? Ja, det kan fundas på. Vem eller vilka har du i din närhet som du längtar efter skulle upptäcka en tro på Jesus? Skriv ner deras namn, börja be för dem. Be om tillfälle då du på ett naturligt sätt får berätta för dem din berättelse genom ord och gärning. Det var några tankar, det fanns mycket mer här, men jag ska inte ta det nu. Men min önskan är att du och jag ska upplivas upp i det här. Nu har vi böneveckan den här veckan, ikväll, onsdag och torsdag. Det är ju att vi ber för vår bygd, så att säga, egentligen. Och då ber vi ju för människor, vi ber ju inte för en plats, utan vi ber ju för människor. Och jag tror att Gud behöver lägga ner en längtan att se människor få möta Gud i ditt och mitt liv. Och Gud behöver också ta bort låsningar. För det finns låsningar. Ja, men jag kan inte. De skriver också så här att det ingår i att vara kristen att bära evangeliet vidare. Det är ingen som kan säga att det inte är min grej. Det kan vara på olika sätt, men alla på Jesus Kristus troende är kallade att bära hans evangelium vidare. På det sätt som du är kallad, som jag är kallad. Så. Ja, jag vet inte var du landar i detta här. Jag blev både uppmuntrad och utmanad när jag läste det här häftet. Och jag tror att det här är någonting som vi behöver lyfta upp, jobba på. Och så får vi räkna med Gud. För det är när den helige ande kommer över oss, då får vi kraft. Det är han som är vår styrka.